är i denna stund 2 dagar kvar tills dags att det är SM-finaler i Globen, och klockan är faktiskt 12.00 när jag spelar in den här påan, vilket gör att det är ganska exakt 2 dygn tills det att damernas final mellan Iksu och Kais Mora går av stapeln. Jag måste bara säga det också till tack till Therese Karlsson för showen som ju var här tidigare i veckan när jag fick förmånen att vara på plats i Mora och se hennes 6 mål när hon tog Mora till finalen, och det ska bli ett sant när jag ser hur de kan stå upp mot Iksu. Sen här är finalen som ni alla vet mellan Falun och Växjö. Det jag vill flagga för idag är väl egentligen bara att vi ska njuta av de här 2 dagarna som är. Man känner att det är lite grann en väntan inför en julafton eller en födelsedag eller ett bröllop eller liknande. Det är en riktigt härlig känsla att sitta här och vänta och längta till SM-finalerna. Själv går min resa imorgon bitti till Stockholm då vi kommer att checka in på hotellet i Globen, och sen så är det ju en presskonferens klockan 14.00, och jag tänkte göra lite reklam och säga det att den kommer vi att sända på TV4 Play, och efter presskonferensen med lagen och liknande är klara så kommer det Åman att hålla i lite snack där. Även jag och min kollega Peter Kokosha kommer att finnas på plats med tips och analyser och liknande. Så att var gärna med oss där efter 14 någon gång. Och den går såklart att se efterhand också, så kan ni få höra mer och uppsnack inför finalerna. I dagens avsnitt av Plastpodden så har jag bjudit in Lasse Granqvist. Jag påpekar nog att Lasse inte behöver någon riktig presentation, men Lasse Granqvist är ju känd som sportkommentator i första hand, men är ju en innebandymänniska av stora drag. Han är ju före detta domare, före detta klubbledare och dessutom varit aktiv egentligen på alla positioner som finns, vilket han pratar också väldigt varmt om. Här är en sista där 50 minuters snack med Lasse Granqvist som jag varmt rekommenderar, och vi håller det inte på halster utan vi kör igång och välkomnar Lasse Granqvist. Ja, och vi välkomnar då Lasse Granqvist till den här podden. Men vi gör det med ett citat. Och Lasse, jag hittade ett citat i en intervju som du gjorde som jag tycker på något sätt personifierar dig lite grann. Du fick en väldigt enkel fråga i en intervju där det var så här: vad har du för bil? Och då var ditt svar, det här är några år sedan, då sa du: en Volvo S80, diesel, 205 hästkrafter, fantastisk bil. Och bara att ge en så målande beskrivning av vad du har för bil tycker jag var väldigt härligt.
Ja, och nu har jag inte det längre. Eller jag har en här, jag har en XC60 numera. Jag tror inte att den har lika många hästar, men det är en diesel. Alltså magisk hundbur är det i bakluckan på den här bilen. Så det är perfekt för 2 hundar att känna att de får lite utrymme när vi transporterar oss. Mm. Sen är det här med diesel, alltså jag känner att... Alltså för några år sedan var ju, kanske 15 år sedan, var ju en dieselbil världens miljögrej. Det var det bland det bästa du kunde göra. Så jag kände mig otroligt miljövänlig, och nu har jag ju insett att det är ju helt fel. Nu är man ju jagad nästan som dieselbilist och anses som vara en miljöförstörare av rang. Liksom. Så att det har ju, världen ändras ju från år till annat.
Det svänger, man får känna sig jagad hur man än svänger.
Ja.
Jag vill bara lyfta fram en annan grej som jag tyckte också var lite kul om dig. Det här får bli lite personifierande av dig. Då var det en fråga: vilka 3 personer tar du med dig till en öde ö? Och då kanske många skulle svara lite roliga kändisar och sådär. Men du hade svarat: en fartygskonstruktör, en kock och en kompis.
Ja, men det är väl, och det kan ju teoretiskt faktiskt vara exakt samma person alltihopa det där, även om jag inte tror så många känner en såväl kock som fartygskonstruktör.
Det är väldigt...
Men det är trevligt på en öde ö säkert, om det är vädermässiga korrekta förutsättningar, men i en begränsad period, va? Så man behöver fundera på hur man tar sig därifrån. Mm.
Men man skulle kunna säga då att det där säger att du är lite problemlösande i grunden.
Det vore ju bra om det är så. Det vore bra om det är så. Jag tror att man ska vara, alltså, var och en mår bra av att vara kreativ, det vill säga fundera över hur jag kan ta mig vidare i en situation. Och det tror jag generellt sett är en ganska bra egenskap.
Det där hade inte så mycket med innebandy att göra. Om inte så har det ju väldigt mycket att göra med vad du är för typ av person. Men jag tänkte att vi skulle börja med att du får förklara lite grann. Jag kan dra några grundpelare och så sen då får du fylla i lite grann. Men du har ju alltså till att börja med grundat Solna IBK, som tidigare hette något med Legenderna har jag för mig. Och sen blev AIK 1996. Då var du ordförande i Stockholms innebandyförbund. Du har vunnit SM-guld med AIK, Europacupen med AIK, och dessutom har du väl varit med och startat distriktlags-SM?
Jajamän, stämmer det. Vi var i Hallands innebandyförbunds dåvarande ordförande Peter Öhman. Vi pratar 1991 nu. Var mycket drivande för det. Samtidigt som de då största distriktsförbunden Stockholm, Göteborg och Småland uppmuntrade att vi skulle komma igång. Vi hade där för 25-26 år sedan ett utbyte varje år mellan Stockholm, Göteborg och Småland. Vi kallade det för SGS då, av initiala bokstavsskäl, som vi körde med. Men så ville vi att det skulle växa och det blev ett distriktslags-SM. Så det var det allra första. Det var viktiga steg för innebandyn att man också, ska jag säga, blev lite mer profilstark i yngre år. Då var det äldre juniorer som gällde, men det där har ju vuxit alldeles enormt starkt.
Ja, det är ju minst sagt stort nu. Sen tänkte jag flika in en grej där också, att visst var det som så att AIK tog sig upp i dåvarande elitserien år 2000 via ett kval mot Skellefteå, som jag för mig skedde där i slutet på mars någon gång i 2000, just efter millennieskiftet.
Ja, du har bra koll. Alltså AIK, Skellefteå och IBK kvalade mot varandra. Journalisten Jonas Fahlman var alltså en starkt profilerad journalist, inte minst i Skellefteå och Västerbotten, var tränare för Skellefteå då. AIK vann sin hemmamatch i Solnahallen med 5-4. Jag kommer ihåg det mycket väl, därför att det var första gången vi stod på, titta ut genom ett fönster som var ovanför entrén och såg ringlande köer, och Solnahallen över parkeringsplatsen bort mot den dåvarande rondellen i Anktam, inte i Anktamsgatan där. Alltså det, vad ska man säga, det kanske var 100 meter kö i dubbla led. Det var häftigt. Sen förlorade vi bortamatchen med exakt samma siffror den 26 mars 2000. Det blev 5-4 till Skellefteå och Sadden. Och då var det ju första målet som avgjorde, man spelade hur länge som helst. Och efter 26,5 minut så var det ju då Patrik Edgren som avgjorde för AIK, som därmed avancemang till högsta scenen. Jag kommer ihåg när vi flög in mot Arlanda, så sa SAS-piloten då att vi har startat inflygning mot Arlanda och vi passar på att gratulera att det heter ju elitserien då, att elitserien innebandy fått ett nytt lag. Grattis AIK, sa han. Det kommer jag ihåg, blev jubel i alla fall bland våra gubbar.
Härligt att höra.
Och sen stod föräldrar och syskon och flickvänner och alltihopa som inte, för det kanske var totalt sett en liten klack på 20 pers i Skellefteå, men då stod och mötte på Arlanda. Och det blev dessutom sen ett firande på Café Opera. Det hör väl liksom i någon mening till om man är i Stockholmstrakten att försöka ta sig dit. Och grejen var att jag tyckte att det var lämpligt att starten på firandet kunde ju pröjsas av klubben. Eller, ja, det blev faktiskt jag som pröjsade, men jag kommer inte ihåg, jag fick inte ut någonting där. Men alltså när jag kom, det som hände för mig var att jag åkte hem och skrev matchtexten som kunde läggas ut på hemsidan. Och hemsidan var ju inte så utvecklat som det är nu då, när vi pratar om 17 år sedan var ju ändå det här. Och jag blev alltså sen, och när jag kom till Café Opera och tänkte, gud, hur tar man sig in här? Jag har aldrig varit där. Så att det var ju en kö där, så jag gled förbi där och sa, ursäkta, jag skulle vilja komma in här. Ja, nej, det går. Vadå då? Jag är AIK innebandy, så jag, det går inte. Det är så många som är här från AIK innebandy, så det är stängt för dig, sa de. Och då sa jag till vakten att vi har varsitt problem. För min del är det att jag kommer inte in, och för din del är det att det är jag som ska pröjsa notan i baren. Så att vi måste liksom hitta en lösning. Då blev jag insläppt.
Du drog inte kortet, jag är Lasse Granqvist.
Nej, det är jag förvisso, så att det hade ju varit en faktamässigt korrekt uppgift. Men det var första gången jag var på Café Opera, så det var lite spännande. Han garvade i alla fall, vakten där.
Du känns ju väldigt ödmjuk, Lasse, men har du någon gång dragit det kortet?
Nej, du menar att man ska försöka anspela, att ja, jag är kommentator och kan man någon, nej. Alltså jag tror att du är ju precis samma situation. Man blir ju offentlig person när man jobbar med...
Ja, men inte på din nivå.
Nej, men det är ändå så, och då behöver man tänka sig för, tycker jag, över att då blir det ju ett krav på att allt det jag gör måste jag alltid tänka på att någon annan kan snappa upp. Inte minst nu när det är sociala medier. Så om jag skäller på en bilist vid rödljuset i Henriksdalsberget, så blir det inget bra liksom. Då tar han en bild på mig och så ligger jag på sociala medier och så hamnar jag. Så att Nu indikerar jag i och för sig att jag skäller på bilister för Henrik Dahlqvist.
Lasse Läckar.
Lasse Läckar. Nej, men jag tror att det är, man ska tänka sig för. Och dessutom tycker jag att det gör ingenting om man kan försöka sprida lite glädje till medmänniskor också. Det är, de allra flesta gångerna så har andra människor rätt bra saker att säga. De allra flesta gångerna, det Lars, du vet precis som jag att det finns ju undantag såklart.
Ja, absolut. Ja. Men jag tänkte att vi ska hoppa in, där har vi lite innebandybakgrund. Det som var roligt med matchen mot AIK där som jag ville anstifta på var ju det att jag var och såg den matchen och tyckte, jag minns att det var Edgar där som gjorde avgörandet. Ja. Vi kan säga Edgar, för det här är ju innebandyfamiljen, då kanske Edgar är ekotim med de som lyssnar.
Alltså Patrik Edgren, du vet, det var ju född 77. Alltså vi hade det så på gamla IBK Solna-tiden att när vi bildade IBK Solna, som alltså är från den 14 november 1985, så stod det i stadgarna, ja, det var säkert inte korrekt, men det stod det att alla som skulle vara med i klubben var tvungna att vara födda 1967. Och så var man tvungen att vara AIK-are.
Stod det i stadgarna?
Ja, alltså det var väl bara påhittade stadgar. Vi hade ju inte fått dem godkända om vi skickade in dem. Men grejen var att det var ganska diskriminerande mot rätt många människor. Och det märkte vi också när några av de bästa spelarna absolut inte var AIK. De bästa vi hade var ju faktiskt höll på andra lag. Det var den ena iakttagelsen. Den andra var att det var väldigt svårt att starta ett juniorlag när alla ska vara tvungna att vara födda 1967.
Och svårt med en generationsväxling.
Ja, men det blir ju det, va. Så vi fick växa till oss. Vi fick växa till oss, men det här var ju på gymnasietiden ska man ha klart för sig. Vi gick ju plugget allihopa. Mm.
Då vet alla om din innebandybakgrund, men vad har du för relation till innebandy idag? Hur förhåller du dig till sporten?
Idag är ingenting. Jag har lämnat alla uppdrag inom innebandyn rakt av. Och jag ska säga att jag har ju faktiskt varit på alla nivåer. Vi pratade klubb alldeles nyss. Jag har varit med i Stockholms innebandyförbund som vice ordförande i 10 år, slutade 1998 dock. Jag har varit med i Svenska innebandyförbundets styrelse. Jag var ansvarig för landslagsverksamheten. Jag var domaransvarig, jag var sekreterare i styrelsen. Där slutade jag 1991. Jag har varit med i Internationella innebandyförbundet och suttit som ordförande för appellationsnämnden där, appeal committee, ända fram till december förra året, alltså, så att det är bara några månader nu. Men nu har jag tagit bort all innebandy, så jag gör ingenting längre. Så jag är verkligen frikopplad. Och det sista uppdraget som alltså jag var, förutom IFF då, det var ju AIK innebandy sportkommitté, som jag då har lämnat helt och hållet. Och det har jag gjort därför att jag menar på så här att dels är det inte, alltså i det yrket som både du och jag har, så är det inte lämpligt att ha ett uppdrag inom ramen för något av elitlagen som vi bevakar i andra idrotter. Så är det. Och den insikten har tagit många år för mig att komma på. Men det, så det tycker jag är, jag ska inte vara, ha ett sånt uppdrag helt enkelt. Punkt slut. Det är den ena iakttagelsen. Den andra är att någon annan måste ta vid och driva med den ideella kraft som behövs. Man ska klart för sig att alla föreningar som finns på elitnivå i svensk innebandy, det bygger på enormt starka ideella krafter som i de allra flesta fall inte har ut en enda krona utav det engagemanget de lägger ner. Den ersättning du får som ideell ledare, det är att se att andra blir glada över att vara en klubb som fungerar bra, eller vara tillsammans med en ledarstab som är bra, eller du får se spelare utvecklas och bli bättre. Det är liksom grundkopplingen, och det tar rätt mycket kraft. Och då känner jag så här att nej, det är liksom inte jag som ska lyfta AIK innebandy till en ny nivå, utan det är andra. Och då tror jag det är jätteviktigt att jag försvinner bort med mig, och inte bara jag utan andra som har varit påtagliga under många år i verksamheten behöver flytta på sig, så att andra får komma in och bygga som de tror på och den vägen de väljer att jobba efter. Så därför så, jag var bara i Solna och såg en enda match senaste säsongen, gick jag hem i tredje publiken.
Var det illa då alltså?
Nej, jag hade morsa snackat. Du vet Lennart Bräsken, den underbara, världens bästa tidtagare. Han som jobbar på Stockholm Marathon, eller löparkansliet som det heter, åker runt och mäter maratonbanor i andra delar av världen. Och Göran Berg, den tidigare internationella domaren som jobbar som, jag tror fortfarande är på kundtjänst på Svenska innebandyförbundet förut. Jag satt och snackade med dem uppe i ena hörnet där en stund och hade förbaskat trevligt. Men så ledde AIK med stora siffror mot slutet, så jag tänkte, nej, jag rullar hem. Jag har ändå hundarna hemma.
Det är sant. Men jag tyckte du kom in på en intressant sak där, det där med ideella ledare och någonting som är ju väldigt viktigt för gräsroten i svensk idrott, inte minst. Just där så känns det väl som att vi står inför en ganska jobbig problematik med tanke på att den ideella kraften kanske inte är lika självklar år 2017 och framåt.
Men så är det. Så är det. Och det man märker också från generation till generation att de som kommer upp och lirar också har en annan syn på sitt idrottande och även lagbygge och tillsammanskraften och de här bitarna. Det är nya utmaningar. Men jag vill säga så här, och den är viktig tycker jag, Lars, att innebandy är en alldeles, tycker jag, magisk sport. Och den har enormt starka förutsättningar att kunna bli ännu bättre. Och när jag säger det menar jag att alltså bredden, det som är bottenplattan i en pyramid eller vad du nu bygger för någonting, den är så oerhört stark. Därför att du har de ideella ledarna, du har ett enormt engagemang i ungdomar. Det finns många som håller på med innebandy och tycker att det är förbaskat kul. Vem du än pratar med som har lirat innebandy säger att det är jäkla kul sport att lira. Det gäller form att gå och kolla på matcherna också sen i nästa steg. Utmaningen ligger ju hur toppen ska se ut, hur eliten ska fortsätta utvecklas. Där blir ju utmaningen. Där har innebandy jätteviktigt arbete att göra och stora steg att ta, menar jag. Men sporten i sig har som grundförutsättningar lysande för ingångsvärden. Alltså.
Hur kommer det sig då att sporten inte har tagit större kliv de senaste åren? För jag var inne på det här med Niklas Ide också och sa det att han tyckte att sporten egentligen hade stannat där den var för 10 år sedan, att utvecklingen elitmässigt då inte har kommit framåt.
Alltså, jag tror så här, den som lyssnar på det här nu och är innebandy och engagerad behöver alltså öppna öronen och ögonen och ta del av en åsikt som säger att men innebandy kan bli mycket, mycket bättre. Därför att innebandy är en familj där man, om man kritiserar innebandy så sluter sig alla samman och säger att det är inget fel på vår sport, du ska inte komma här och du ska veta att och så. Och jag tycker att det är så himla otroligt. Jag välkomnar när man säger att det är högt i tak. Och jag menar att Svenska innebandyförbundet är en av de organisationerna som jag kommer på spontant som har absolut lägst i tak. Det vill säga inga andra åsikter är välkomna än de som förbundet företräder. Och det är en jättedålig utveckling. Det är en jättefarlig utveckling. Vad innebär det högt i tak? Jo, det innebär att jag sitter och är intresserad av en annan åsikt. Jag vill höra vad du, Lars, har att säga. Och jag är intresserad av det. Jag är nyfiken på vilken åsikt du har. Jag låter dig komma fram med din åsikt. Jag låter dig argumentera för åsikten. Och en sak till. Jag är öppen i mitt eget sinne för vilken åsikt du har. Och kan stöta den med min egen idé. Och tänka, kan vi verkligen göra det? Det där kanske är bra. Kan vi växa? Kan vi göra ändra? Kan vi så? Alternativt att jag säger, det där tror jag inte på. Du sa tre grejer, två tror jag inte alls. Den där känner jag. Och så argument möter varandra. Man byter åsikter med varandra. Man är nyfiken på någon annan. Man öppnar sina sinnen för att ta emot en annans uppfattning. Där är inte innebandyn idag överhuvudtaget. Och jag är ju djupt, djupt kritisk till att Svenska innebandyförbundet stänger föreningen Svensk Elitinnebandy från och med den 1 maj. Man tar bort resultatenheten. Alltså, man pratar ett förskräckligt maktspråk med elitklubbarna i Sverige. Och jag är djupt oroad över att distriktsförbunden låter detta ske. Får jag fortsätta?
Absolut.
För grejen är så här. Det är distriktsförbunden som bestämmer. Alla som följer idrotten ska veta att idrotten har sin grundorganisation i stadgar från 1900-talets början. När det är Riksidrottsförbundet, 1910 eller något sånt där. Det är samma grundstruktur. Och de som bestämmer i svensk innebandy ska vara distriktsförbunden. Därför att de röstar fram förtroendevalda, folkvalda på ett årsmöte. Styrelsen för Svenska innebandyförbundet får ju sitt mandat från rörelsen. Hur kan rörelsen och styrelsen låta det ske att man skiter i sin elit? Jag tycker det är... Jag är djupt oroad över att det är på det sättet. Och undrar, var är engagemanget? Var är passionen? Var är diskussionen? Var är samtalet?
Just det att var är diskussionen känns ju som den grejen. För det är ju ganska offentligt att det är en ganska rejäl konflikt mellan SEI och Svenska innebandyförbundet. Men du som har varit inom det där och kanske har bättre känningar kring rivaliteten än mig. Kan du förklara rivaliteten på ett sätt som gör att kanske de som inte är insatta förstår?
Ja, men det är jätteenkelt. Men innan jag säger det ska jag säga att det man bråkar om eller är oense om, som jag uppfattat, det är ju du som ska äga rättigheterna till elitinnebandyn. Alltså vem ska äga rättigheterna, för det har ju med intäktsströmmar att göra. Sälja matcher på plattformar till exempel, att man kan titta på nätet och bla bla bla, vad det nu är för någonting. Och då ska man ju veta att man bråkar om någonting som ingen extern part vill ha. Det är ju inte så att Bonnier och MTG, alltså vi har satt Discovery och Sveriges Television, slåss om att få sända innebandy och betala pengar för det. Det är ju inte det här handlar om. Så vad man bråkar om är ju en gåta. Skälet till att det är så här, tror jag, det är personliga konflikter. Det är enskilda personliga motsättningar mellan individer som sitter på ingrodda uppfattningar om den andra parten. Vem jag än pratar med på Svenska innebandyförbundet, och det, jag känner ju många där, så det är ju inte ovanligt att jag snackar med dem. Då kastar de gärna en liten gliring eller ett nålstick mot att ja, men SEI är ingen bra organisation och de är inte oskyldiga. Alltså, du vet, det är så låg nivå. Då säger jag, jag hade ett samtal bara igår. När jag sa att sluta snacka så om SEI. Skit i det. Prata om sakfrågan istället. Hur gör vi innebandyn starkare? Hur gör vi produkten bättre? Vem pratar om vilken innebandy vi ska spela? Alltså, hur är det med det fysiska spelet? Hur är det med taktiska kompetens? Är det för lätt att ligga på bara försvar och vända spel? Alltså, det finns så väldigt många frågor om underhållningsvärde som höjer intresset för innebandy som man behöver diskutera än att sitta och tjata om att den andra sidan är dålig.
Hur har det varit så här länge under en lång tid?
Ja, det har det varit, tror jag, därför att det är kvarvarande med personliga motsättningar liksom. Men jag lägger ju, alltså jag är inte insatt i detalj, det vill jag väl säga, det är jäkligt viktigt. Jag vet inte det. Jag känner ju Thomas Lundberg som jag arbetar med AIK innebandy många år. Han sitter ju i SI-styrelse, vi hörs ibland. Men alltså, jag tycker att ansvaret för att lösa den här situationen faller så tungt på Svenska innebandyförbundet. Därför att Svenska innebandyförbundet, vad omsätter de? De omsätter någonstans 90 miljoner kanske. 90-92 miljoner eller någonting sånt omsätter Svenska innebandyförbundet. De har i personal- och administrationskostnader 40 miljoner. 40 miljoner! Riksidrottsförbundet bidrar varje år till Svenska innebandyförbundet med ett bidrag från RF, alltså, som de ju har fått förutsättningar att kunna ge från staten, på 25, 26, 27 miljoner. Det är enorma pengar. Vad omsätter en elitklubb idag? Vad omsätter en SSL damklubb i snitt? Är det 2 miljoner? 1,5, 2 miljoner? Vad omsätter en SSL herrklubb i snitt? Det finns ju undantag med några som kanske omsätter mera, men vad kan det vara? 4 miljoner. Ja. Så Svenska innebandyförbundet har ju en enorm kraft i sin ekonomiska förutsättning. De har en annan kraft, nämligen att de äger ju stadgarna. Stadgarna föreskriver ju att rättigheterna ligger hos Svenska innebandyförbundet. Och när man då tar bort SI och säger vi tänker inte prata mer från 1 maj. Det är ju ett maktspråk som är förskräckligt. Och jag blir orolig när jag hör det. Jag blir orolig därför att jag tycker att det är djupt fel. Det är det ena skälet. Och det andra är, nej, SDF och styrelse i Svenska innebandyförbundet låter detta ske. Men vad händer?
Ja, det låter ju alltså, jag har ju vetat om problematiken, men det låter ju ännu mer alarmerande när jag hör det här.
Alltså sporten kommer inte dö med anledning av det här. Om du går och pratar med Iksu eller Mora på damsidan eller med Växjö och Falun på herrsidan, herregud, de ska spela SM-final och det är bland det absolut häftigaste man kan vara med om. Jag har varit med om en build-up, som vi säger, vägen fram mot en SM-final flera gånger. Jag vet hur både vinna och förlora SM-final som ledare då, sitter jag på läktaren. Så att sporten kommer, men grejen är innebandyn tappar i konkurrenskraft. Vi ser exempelvis publiksiffror på både här- och damsidan som visar en nedgång på tvåsiffriga procenttal från förra säsongen till den här. Vi pratar grundserie. Enda sporten som redovisade negativa siffror, om jag kommer ihåg rätt, för både herrar och damer. Herr-VM förlorade senast. På de 10 senaste åren så har Finland vunnit 60% av turneringarna, om man bara är matematisk. Alltså, det finns saker att ta i. Det finns diskussioner att lyfta. Och det finns ett ansvar att ta för eliten. Och då vill jag säga att eliten är jätteviktig för bredden. Det sitter ju ihop det här. Och jag vill vara supertydlig med att jag kritiserar ju Svenska innebandyförbundets centrala hantering av detta. Men det finns ju väldigt mycket som förbundet gör som är oerhört bra. Alltså den innebandyns egna utvecklingsmodell. Arbetet med nationella innebandyutbildningar, alltså nyutbildningar. Alltså arbete med att ta ansvar för det som inte är elit i gränssnittet sköter ju innebandyförbundet lysande. Men eliten ska skötas av eliten. Så är det. Därför att eliten kan ju själv utveckla sin egen verksamhet och drift. Och vi har ju inget problem med några som vill ha en stängd liga eller vad det är. Absolut inte. Det är ju systemet är ju up and running. Det är fullt igång liksom för att innebandy ska fungera som sport. Så att det tycker jag ska drivas av elitklubbarna själva. De måste få förutsättningarna att skapa sina egna intäktsströmmar. Men jag är inte superorolig för innebandysporten, men jag tycker det är förbannat tråkigt att man låter det gå så här långt. Och igen, hur kan styrelsen för Svenska innebandyförbundet sitta och tycka att det här är okej? Hur kan distriktsförbunden tycka att det här är okej? Oerhört märkligt.
Mm. Niklas Ide var inne på en liknande sak, just det här med att utvecklingen inte går framåt. Han är också ganska orolig över att man inte tar marknadsandelar som innebandyn kanske inte har rätt till, men framförallt att de har storleken till när det gäller till antalet utövare, att det fortfarande är den största inomhusbollsporten om man räknar bort då inomhusfotboll. Och där menar han på att ja, men egentligen det att innebandyn inte växer, att den omsluter nya personer i den utsträckningen som den borde.
Ja, jag tycker man ska, alltså, jag har ju jobbat sida vid sida med Niklas när han var elitidrottare också, så att jag har ju så största respekt för hans uppfattning, och han är ju fortfarande av rätt många förknippad med innebandy, fast han slutade med SM-guldet egentligen 2009 då. Så det har gått ganska många år. Jag tycker han har rätt. Därför att innebandyn är sett till antal utövare en stor sport, nästan en maktfaktor skulle jag säga. Innebandy är sett till vilken del man tar utav riksmedia, om jag uttrycker mig så. Alltså jätteliten sport. Och det finns anledning att fundera på vad man ska göra. Men då måste man jobba tillsammans. Man måste ju tycka att, igen, jag kommer tillbaka till det, man måste ju ha ett utbyte av åsikter, en vilja att utveckla, en vilja att bli bättre. Och jag tror inte, alltså om var och en som lyssnar på det här går till sin egen vardag, jag tror inte att jag som enskild individ blir bättre genom att hela tiden säga att jag gör rätt. Jag tror att jag som individ blir bättre om jag säger att, och hur gör du i en sån där situation, Lars? Och så lyssnar jag på det. Det finns någonting i vår bransch som heter copy with pride. Det vill säga man kopierar någon annan som gör någonting bra och så använder man den med stolthet själv. Men det är också ett sätt att jag har tagit in en annan åsikt. Jag är intresserad av att höra vad någon annan säger. För vi tillsammans ska bli bättre. Och att man inte jobbar på det sättet, det tycker jag inte är bra som du har noterat. Och jag anser att största ansvar ligger på dem som har de ekonomiska förutsättningarna och de stadgemässiga villkoren, det vill säga lagboken då, om man ska använda ett sånt språkbruk i idrottens värld. De som har det på sin sida, de måste också vara, de är så att säga, vad ska man säga, pappa eller farfar eller vad man ska säga, eller mormor eller vad det är, den äldste i släkten som ska ta ansvar om det är en svårare fråga att lösa, och då vilar det tyngre ansvar på dem.
Jag såg att du hamnade i en diskussion också här på Twitter med Emil som jobbar åt förbundet, och där tycker jag att det lät som att du inte tyckte att de var aningen diffusa i sitt sätt att marknadsföra sina riktlinjer.
Ja, alltså, nej, men klarspråk tycker jag att det är inne på det jag var inne på här tidigare. Men vad vill man med lite? Det är som något med det där som är frågor tycker jag. Nu har jag jobbat med Emil Risberg som heter Emil Persson på den tiden. Han var ju i AIK innebandy tillsammans med Ulf Alstensson i samma SM-guld 2009. Mycket kvalificerat. Och det jobbet han har gjort med innebandyns egna utvecklingsmodell, det är ju superstarkt. Han är kunnig, skicklig, väl påläst. Och det säger jag igen. Det är exakt det. Jag tycker innebandyförbundet är helt rätt som jobbar med den frågan. Men sen ska man ha ett avtalsmässigt förhållande med elitklubbarna för att diskutera hur elitklubbarna kan fortsätta att använda sig av den svenska utbildnings- och utvecklingsmodellen för att bli ännu bättre och för att stärka den, inom citat sagt, produkten som är innebandy. Så att men det ansvaret måste läggas på klubbarna. Och förbundet måste med stolthet kunna säga att vi går ut till våra klubbar därför att vi vet att där, de är närmast verksamheten. Och ofta har ju de här en väldigt stark ungdomsverksamhet också. De har ledarna hos sig, de har kunskapen hos sig. Och det måste man kunna säga att det här gör vi tillsammans. Och där är man inte idag. Och det gör mig i det perspektivet kanske mer besviken än orolig.
Men du som har varit nära sporten nu så pass lång tid, om vi skulle säga det, att du skulle försöka attrahera en ofrälst person som inte riktigt har fastnat för det här med innebandy. Vad har innebandy för styrkor då som man kanske inte spelar ut till fullo idag?
Att man inte spelar ut till fullo idag beror ju på att man inte har kommit överens om vad det är man vill göra. Alltså varför sätter man inte landslagscoacher, elitcoacher, lagkaptener, sportchefer i samma rum och diskuterar om sporten och sportens utveckling? Det skulle vara otroligt spännande att höra vad de kommer fram till. Och så är någon som säger, varför inte domarorganisationen med? Och då ska jag säga att nej, men det ska de inte vara, för det är en beställarorganisation. Det vill säga, när man har kommit överens om hur man vill lira, då går man till domarna och säger, så här vill vi lira, och vi vill att ni är noggranna med spelet vid sargen i år, för det har varit alldeles för tufft. Är du med på vad jag menar? Ja. Och då ska domarna säga, topp, då vet vi vad vi ska göra, och så arbetar man därifrån. Sen ska man med utgångspunkt från det ha ett samtal mellan domare och klubbar, såklart. Det är inte det jag säger, men alltså, domarna ser jag som en beställarorganisation i första hand. Det är till exempel så att när domarorganisationen i Svenska innebandyförbundet går ut och skriver ett offentligt brev med anledning av Pixbo Wallenstams tränare som hade ett utbrott som ju fullt möjligt borde vara bestraffningsbart, och liksom skriver ett öppet brev tillbaka, då har man ingen bra, då har man liksom ingen bra klimat mellan klubbar och domare. Man borde kunna hantera det på ett helt annat sätt, tycker jag. Som svar på din fråga, innebandyn är snabb. Den är öppen för alla, killar och tjejer, män och kvinnor. Det är en jämställd sport, och den är vansinnigt stark på ungdomssidan. Det är kärnvärden för många, om vi pratar företag, sponsorskap, och kunna tycka att innebandy är en spännande sport. Utvecklingen som behöver göras, den är på elitsidan, och den är att eliten måste också få intäktsströmmar. Man måste alltså kunna tjäna pengar oftare och mera. Och då menar inte jag att man ska höja biljettpriset från 100 kronor till 120 eller från 120 till 140, det är inte det jag pratar om, utan det måste komma fler möjligheter att tjäna pengar. Det är viktigt.
Hur ska man skapa det då? För jag menar, okej, nu förstår jag att det är en jättestor fråga, men har du några generella idéer som du kan tänka dig att, ja, men här finns det marknadsdelar att ta?
Jag tror att man måste höja värdet på sporten. Och marknadsandelar. Jag tycker till exempel så här, innebandyn har ju vuxit upp från vad det var på 80-talet när jag började med innebandysporten. Då var det ju, SM var ju turneringsspel. Man får ju runt och spelade på olika orter i Sverige över en helg, över flera helger, och så utsåg man en svensk mästare i slutändan på det där. Det var så det uppstod. Jag tycker man ska gå tillbaka till det inom innebandyn, SSL här och SSL dam. Jag tycker man ska samarbeta med kommuner, samarbeta med ideella organisationer utanför idrotten, för att till exempel ta en allhelgona helg. Då kör man dygnet runt turnering där man spelar SSL-matcher. Du kan alltså få ett derby klockan, eller en stor match. Reprisen på SM-finalen kan gå som nattmatch i allhelgona turnering i Mullsjö eller Jönköping eller vad det nu kan vara för någonting. I samarbete med lokala kommuner och skolor, där man dessutom behöver entusiasmera ungdomar för att kanske göra något annat än att hamna i bryderier. Det kanske inte gäller just den regionen, det kanske är ett storstadsfenomen, jag vet inte. Men det är till exempel, därför att då kommer du få, jag tror du kommer märka att det blir en grej, det blir en hype runt det. Det är häftigt att spela på natten. Jag har själv varit med i Stjärnkuppen fanns, som det hette, i Karlstad. Och jag var förbundsdomare och man skulle döma upp inför säsongen. Då hade man ett samarbete med Stjärnkuppen, så man var där och gick igenom de nya reglerna. Och då var elitklubbarna där och spelade. Och då, på den tiden var Balrog, som finns kvar idag, men då var det var Sveriges bästa lag då, i konkurrens med ett annat Stockholmslag som heter Fornudden. Och matcherna mellan Balrog och Fornudden var ibland det tuffaste du kunde ha. De gillade inte varandra. Det var enorm konkurrens och en enorm illvilja mot den andra. Och där, jag har dömt en sån match mitt i natten. 01:30 matchstart, vet du, i Stjärncup. Fullsatt på läktaren. Ett gott drag, va? Och en bra PR. Där kan du, det är en sak du kan göra hands-on för att lyfta produkten. Fler pratar om det. Och jag tror inte man kommer säga att det inte är seriöst. Det är rätt många grundserieomgångar som ska spelas. Är det 32 eller 33? I alla fall på herrsidan. Utveckla damsidan också på ett liknande sätt, så kan du använda den här typen av helger för att spela flera matcher. Exempelvis. Sen måste det också vara så att nu tycker jag man har lyckats bra. Som jag förstod det på herrsidan i semifinalen i alla fall, så gick de varannan dag. Det vill säga, den ena serien spelar på tisdag, den andra på onsdag. Nu kom den första serien tillbaka på torsdag. Och det tycker jag var bra. När jag var i AIK, då vägrade ju förbundet att flytta en AIK-match en dag, så att AIK kunde spela hemma i Solnahallen då, vilket hade varit AIK storreta i en, jag minns inte om det var kvartsfinal eller semifinalserie, det var några år sedan. Men strunt samma, man tvingade matchen till Jakobsbergs sporthall med väsentligt sämre förutsättningar. Och istället för 2000 åskådare och ett himla drag och full push i matchen, fick du liksom, jag kommer inte ihåg, 600 eller 700 eller vad det var för någonting. Mm. Så att man måste hjälpa klubbarna, och jag anser att klubbarna ska äga mer av de egna frågorna. Matchläggning, det är en fråga för klubbarna. Varför betalar klubbarna en serieavgift till Svenska innebandyförbundet? Ja. Den är på 60, jag vet inte, den är på 60 eller 70 000 eller om det var 100 000, jag kommer inte ihåg. Men varför gör man det? Vad får man ut av det? Ja, du får vara med i högsta liga, okej. Okay. Ja, så skickar vi domare till matcherna, okej. Okay. Är de gratis? Nej, de kostar pengar, jaha, okej. Okay. Men varför? Jag menar, de pengarna ska gå till föreningen Svensk Elitinnebandy. Det är föreningen Svensk Elitinnebandy som ska äga förutsättningarna. Däremot när det gäller ordning och reda i serien och administrerande myndighet, då är det förbundet. Förbundet ska tillsätta domare, exempelvis. Bestraffningsärenden ska skötas av förbundet. Mm. Men rätt mycket kan läggas på klubban.
Min tanke är ju att försöka få till någon form av debatt här, när vi skulle kunna köra en debatt mellan förbundet och kanske SI, där faktiskt de som inte bara sitter i styrelserummet får höra lite grann vad som faktiskt är problematiken och gå i djupet på det här. Men det blir lite senare. Och jag tycker att vi släpper utvecklingssidan lite grann för att inte gå allt för djupt på det nu när vi har lite begränsat med tid. Så jag tänkte att vi skulle bara prata lite grann om ja, dagens... Det är ju trots allt bara 2 dagar kvar till SM-final när vi spelar in det här. Och ja, det är en ganska härlig tid. Du sa det tidigare att du har ju varit med både vunnit och förlorat. Och jag kommer till det att Niklas Ide berättade att 2006 när ni vann guld så var ju du ledare i AIK. Då hade just slutsignalen gått. Och Niklas Ide får syn på dig där du stod bredvid planen i Globen. Och såg att du hade brustit ut i tårar och kände det att då var det Niklas tid också att släppa fram tårarna.
Får jag bara koppla tillbaka till det du sa, jättebra idé att ha en debatt, men sätt upp en debattregel då. Det är förbjudet att peka på den andra parten och säga ni är dåliga ni också, ni har gjort mycket fel.
Kan vi säga det till våran regering också?
Ja, eller hur? Ja, men eller hur? Ja, men, och låt dem istället tala om vad de står för. Vad vill ni göra? Det vore oerhört spännande att höra. Nå, som svar på din fråga, nej, men det var ju speciellt. Vi startade innebandy 1985. Det blev AIK 1996. Vi gick upp i högsta ligan 2000. Vi spelade SM-final 2004. Vände 1-4 under den tredje perioden till ledning 5-4. Ballrog vänder, kvitterar 1-20 från slutet och avgör 12 sekunder från time, från klockringning. Mika Kornen, den lysande Kornen, lurar Kristoffer Kranberg och Adam Grane rullar in segermålet. 12 sekunder kvar, 1948 i tredje perioden, 6-5 Ballrog. Det är en tung förlust. Henrik Lårendahl, AIK, har ett avslut som går... Pappo Sintonen var det som stod, om jag minns rätt, i Ballrog. Jag tror han gick en centimeter utanför en stolpe. Det är på 1958. Så det var tungt. Året därpå, 2005, förlorade vi finalen mot Varberg. Då ledde AIK med 2-0, hade gjort en suverän säsong. Det var klubbrekord där med antal vinster i följd och poängrekord och bla bla bla. Och Varberg vänder. Magnus Svensson, den konstante matchvinnaren, avgör han i andra perioden. AIK tar ut målvakten och det var någon som räknade ut att under sista 70 sekunderna i matchen skjuter AIK, vinner AIK skottet med 6-1. Man har alltså 6 på mål. Sex skott på mål under de sista 70 sekunderna. Det som Varberg har på mål, det är mot öppen kassa och den studsar den där bollen upp i ribban och ut. Så det räknas som skott på mål då, så att säga. Ja. Och målvakten Peter Sjögren i Varberg var ju briljant. Jag kommer ihåg AIK hade en variant som gick på att Conny Westerlund hade ett avslut och han tar den Sjögren. Nej, uff, jag blir ledsen när jag tänker på det. I alla fall, och sen vinner AIK då 2006. Och det var seger över Pixbo Wallenstam i finalen med 6-2. Och det är klart att då blir det väldigt mycket. Och för mig var det en glädje. Det var en glädje för spelarna såklart. Och ledarna som hade laget, Johan Nilsson och Micke Gunnarsson var ju ledare vid det SM-guldet. Men det var framförallt var det glädjen över att det här stora gänget som jobbat ihop under så många år och verkligen gnugga tillsammans. Och då pratar jag om ideellt. Det är liksom inte tal om något annat. Det var ingen som lämnade in parkeringskvitton och fick ut någon ersättning. Det var ingen som tog in ett kvitto för en lunch med en spelare eller en lunch med en blivande sponsor. Det fanns liksom inte alla. Och det blir en väldigt speciell känsla. Och det var ju överhuvudtaget. Värvningen av Niklas Jide var ju väldigt stor då. Han kom ju inför den säsongen 05-06.
Det var du som åkte hem till honom i Göteborg, va?
Ja, han var i Schweiz då.
Just det, men det var du som förde samtalet.
Ja, det var det. Jag flög ju ner till Zürich och träffade Niklas och Linda 2004 då. Och lyssnade på hur de ville ha det. Jag hade inte med mig några färdiga papper där. Jag ville veta hur vi skulle kunna få ihop det här ihop. Eller om det var klart med Göteborg, och de berättade hur det var och hur samtal bla bla bla, och jag strukturerade väl intrycken därifrån och kunde presentera någonting för folket i som skulle fatta beslut i klubben och för Niklas och Linda över hur det här skulle kunna bli bra. Och jag tror att Niklas och Linda båda känner att det var ett bra beslut, och det är inte för att det på något sätt hade varit dåligt i Pixbo Wallenstam vid en återkomst dit till Jönninge Forsberg. Men jag kommer ihåg att det var så att Niklas tackade jag en söndag. Kan det ha varit den 15 januari kanske? Och då ville vi såklart gå ut med det väldigt fort. Där 2005. Och då sa Niklas, nej, han vill prata med Pixbo Wallenstam först. Och då kände jag att det här kommer att spricka. Det kommer bli offentligt det här. Men samtidigt kände jag att vad ska vi göra? Det är Niklas vilja och jag får ju lita till att Pixbo Wallenstam inte gör, liksom läcker ut det då. Och det håller jag Jan-Inge Forsberg i Pixbo Wallenstam högt för. Därför att han accepterade att Niklas och Linda hade bestämt sig för att flytta till Solna då. Och vi kunde offentliggöra den nyheten sen på onsdagen när de hade fått chansen Pixbo Wallenstam att prata med sina intressenter internt också först. Så det var lite speciellt, men alltihopa det här som bygger upp liksom är ju, det är klart att det blir känslosamt då. Och jag var ju en sån ledare som var väldigt mycket i Solnahallen. Jag var, så fort jag kunde vara där, och jag var på träningar och jag hade synpunkter på powerplay och jag hade synpunkter på spelarna om de var sena på träning, och jag var ganska nära verksamheten, och jag känner att det så behöver du vara som ledare. Därför att om du ska be en spelare om en bättre prestation eller om du ska ha synpunkter på ett powerplay, då måste du ha sett ganska mycket. Och det är klart att när man var där och väntade, och det var väl inga problem att starta tvättmaskinerna i omklädningsrummet och förbereda så att det, och så tänkte man, det bästa, jag åker ner på förmiddagen. Du vet, det jobbet vi har, så kan man ju vara ledig en dag i veckan. Så där, jag åker ner och så fixar jag lite grann där nere i omklädningsrummet. Ta en fika med vaktmästaren och hör hur läget är och snackar. Och, alltså, det var alltså jag minns den här tiden med en enorm glädje. Och då kan man mot den här bakgrunden fatta att, men gud, har vi vunnit hela skiten då till slut? Herregud, vi har ju klarat det. Vi har slutat förlora finaler, vi har vunnit. Det är klart att det blir väldigt speciellt.
Jag tänkte just komma in på det, för Växjö Vipers går ju nu mot sin första final på lördag. Jag menar, de har ju ett gäng ideella ledare och dessutom maktpositioner i den föreningen. Hur mår man nu när man går inför sin första final? Man har liksom inte varit med om det tidigare.
Alltså jag tror att det är presskonferens, så var det förr i alla fall, dagen före där. Och då kommer de säga att men vi laddar som vanligt och det är inget märkvärdigt det här, och vi kommer liksom bla bla. Det som har hänt är att det är ett enormt tryck i klubben. Det kommer biljetter från förbundet, man ska bestämma sig för hur ska vara med ena eller andra. Man ska boka hotellrum och resor och det bla bla bla. Alla pratar om finalmatchen liksom. Man vill inte ändra någonting i förberedelserna, men det är helt omöjligt att inte laget påverkas. Det är helt omöjligt när du kommer till Globen och inte känner att arenan är stor. Det är helt omöjligt att förstå hur det är att spela en final i en sån stor arena utan att ha gjort det. Du får ett träningstillfälle på sin höjd en ganska kort tid. Och då är det tomt i arenan, och då liksom det du gör då, du slår liksom höga bollar för att se hur de far i luften. Liksom. Och när du tittar upp så ser du att det är never ending liksom, i någon mening. Och man kommer säga att vi kommer ta det här som en vanlig match. Och det är lögn. Man kommer säkert vilja göra det, men det är jättesvårt och hantera det så. Erfarenheten kommer att vara kolossalt viktig för Växjö. Men det är svårt att vinna. Titta på Linköping. De har ju haft den här känslan ett par gånger. Titta på Capri och Täby. De var himla nära också. Men att nå hela vägen och vinna och det är klart att jag tycker man ska visa förståelse för att en och annan är rätt glad då.
Verkligen. Nej, men jag tycker det är intressant det där just. Jag har ju som tes det att det är ju, jag ska inte säga omöjligt, men det är ju i princip nu de senaste åren i alla fall bara Falun som har vunnit första gången de har varit i final. Nu ser jag senaste åren här, men oftast brukar det ju nästan krävas att man har varit där och upplevt det, och du har ju upplevt det som ledare, men man märker ju av när spelare kommer dit och man märker ju av en nöjdhet av att få bara vara där, att få gå på banketten efter, att få vara på presskonferensen, vara i centrum av innebandyfamiljen. Och det är klart att det blir väldigt svårt då att göra allt det, ha allt det fokuset runt och sen då också vinna en match mot ett lag som har varit med om det förr.
Vi gjorde ju så, vi hade ju en särskild Globenkommitté som det kallades för, som tog hand om all administration och lyfte bort alla frågor och alla de delarna överhuvudtaget. Och det här med spelare som ska ha biljetter och hur många får de och hur många är och så vidare, ta bort de frågorna väldigt tidigt. Du går ju på det antal säsongskort, så hade vi i alla fall, som varje spelare fick liksom, så hanterade det så. Så fick de fylla i en blankett snabbt bara hur det var med, och sen hade de inte med det att göra, distribution och annat skötte vi på annat sätt. Sen valde ju vi att inte bo på Globotell då, som det hette då, det heter väl annat nu tror jag, Quality någonting. Ja just det, precis. Ja, vi valde att vi bodde inte där utan vi valde ett annat upplägg liksom, som vi hade använt tidigare under i alla fall säsongen 08-09 när vi var en andra gången. Så hade vi varit ute på 32 rum och kök i Sigtuna, som jag vet att innebandylandslaget också använt. Och då kunde vi liksom, hur många rum har 32 rum och kök? Ja, det kan vi fundera på.
Då kunde vi liksom
ta hela hotellet, fräscha rum. Vi kunde ta hela hotellet och vara helt isolerade, bara vi, vara där. Och då tog vi också dit klubbledning och såna här saker liksom, och satt och laddade på det sättet liksom, och ganska avslappnat och helt borta från innebandybuzzet, om jag säger så. Alltså det som är att hela tiden möta en annan innebandyledare eller människa eller bla, bla 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 bla, som man vill prata med, för man vill ju som sagt snacka med folk. Men där var det för att isolera sig och bygga. Men det där är ju individuellt hur man väljer att göra, och vi fick ju rätt mycket kritik för det också. De tyckte att vi var märkvärdiga, allt vad det var som det var säkert sant.
Jag hade faktiskt den diskussionen så sent som igår med ett av finallagen om just det här, att det borde också vara en ganska stor påfrestning att vara mitt uppe i det där. För det är klart att fredag kväll, dagen före matchen, när du går in till rummet, då träffar du, jag brukar kalla det innebandyfamiljen, för den är ju inte speciellt stor. Då sitter ju det personer som du känner hela tiden. Det blir ju ganska mycket störningsmoment.
Ja, vi valde att isolera laget från det liksom, just på vägen till match. Och hade testat, vi hade ju varit där tidigare under säsongen också, både på kickoff och i samband med julmiddag och sånt där. Så vi hade ju använt oss av det, så att det var liksom lite hemmakänsla för spelarna. Nu var ju det en fördel för oss att vi geografiskt hade finalen i vår hemstad.
Vi hade kickoff där med Simon också inför förra säsongen, om jag inte minns helt.
Ja, exakt. Men du vet ju precis hur det är, och du vet, har du hela det där stället för ett lag då med samlingsrum och salong och matsal och alltihopa. Dessutom en lysande kock. Det var ju så jävla bra käk så det inte var klokt. Det var ju nästan för bra. Vi sa det också. Här bra kan de inte käka före finalen. De ska käka efter finalen om de har vunnit. De kan inte. Alltså och så vidare och så vidare. Men så där tror jag alla lag har och jobbar med som de kan göra på ett speciellt sätt. Men jag tror att Falun är ju superfavoriter. Dels därför att de har en högsta nivå som ingen av klubbarna, enligt min uppfattning, som jag sa till alldeles nyss, jag har inte följt lika mycket i år. Men av det jag har sett och förstått i alla fall, så är det väl en högsta nivå på Falun som de kan i princip göra två siffror mot alla lag. Det kan inget annat lag göra. Så Faluns högsta nivå är ju enorm. Det är att Falun, att det blir en underskattning i någon mening från Falun. De känner att de mycket ska vinna, och Växjö har en stark första, kanske får med sig någon powerplay, någon stolpe in och sånt där, du vet hur det är i idrott, så är det klart att det kan bli en underhållande final. Det kan det bli. Men som sagt, att spela för första gången i en sån arena inför så mycket folk, det är inte det allra enklaste.
Nej, jag tänkte komma in på det också. Du vann ju, eller ni i AIK vann ju också 2009. Då fick ni ju lite revansch där, dessutom på just Varberg som ni förlorade mot 2008. Och det var ett år till också, va? 2005, va?
Ja, det var ju Magnus Svensson året 2005. 2008 var ju en vass final. Den var ju spelmässigt rätt bra, tror jag de flesta tyckte. 4-4. Och den gick till straffar. Och jag menar, vem som vinner och förlorar en straffläggning, jag tror att det är svårt att ha en djupare analys av det faktiskt.
Men då var Åman målvakt 2009, som numera är expert med mig. Det är ju, och du har ju en ganska nära relation till Patrik.
Ja.
Jag såg någon text som jag läste inför jag skulle prata med dig här, om att du tog ut han i den bästa femman av folk som du har jobbat med.
Ja. Alltså målvaktskonkurrensen i AIK, Kenneth Lundqvist, som ju var en stående målvakt. Det är väldigt få innebandymålvakter som står upp. Men det fanns en period där han, Gunnar Domeij, var en annan som använde sig av att stå upp mycket. Men det är ju konkurrensen. Lennart Johansson, Lelle, som var med, kom från Fornudden till AIK när AIK gick upp i den där matchen jag pratar om. Som vi snackade om förut, 26 mars 2000, då var ju Lelle lysande. Han gör ju en räddning i sadden som är en sån där som man inte ser så ofta. Men Åman blir mitt val därför att han, och sen hade vi ju Andreas Olsson också som ju hamnade i Falun sen, som ju också var jäkligt vass. Men Åman har en mental högsta nivå, eller vad jag ska säga. Jag har inte träffat på någon som har en sån otrolig fokusering i, och alltså han blir utom sig liksom. Han blir han bara kör liksom med en enorm förmåga att sluta in sig i sig själv och vara helt, jag undrar om han sov före den där finalen 09 till exempel. Jag minns att vi ledare satt och tittade på sportsändningarna och snackade lite där på nattkröken, och klockan gick väl in på efter midnatt någon gång, och jag tror spelarna skulle ha lights out, alltså släcka klockan 11, men jag minns inte exakt. Och då när klockan är 12:15, då kommer helt plötsligt Åman in i det där rummet, vet du. helt totalt uppspärrade ögon liksom, och bara pratar. Och vi bara satt och stirra på. Och sen, men Patrik, 11 liksom. Du ska sova. Gå och lägg dig. Ja, och så försvann det där ljudet iväg, va? Och knoppa in. Och sen morgonen efter, jag vaknade tidigt. Det final då, man är nervös. Jag tror det var, om det var frukost 7, jag kommer inte ihåg. Vi säger det då, 7:30 kanske. Vem sitter i frukostrummet när jag kommer upp? Och surrar med de som håller på att koka ägg där. Ja, det är han igen. Han har inte sovit en blund. Och jag tänkte det. Jag kommer ihåg, jag sa till Uffe Hallstensson som hade lagat. Jag sa, ska du ställa Åman? Han har ju fan inte sovit. Han är ju radarstyrd. Och då sa Hallstensson, han kommer göra sin bästa match i karriären nu. Så det, den typen utav personlighet träffar man inte på så ofta faktiskt.
Och hur lät han?
Enorm mental styrka i den killen, kan jag säga. Enorm.
Ja, verkligen. Han har ju kommit in här. Det är ju bara ett år sedan Patrik kom in som expert. Och vi har gjort ett gäng sändningar tillsammans. Så det är kul att ha med Patrik. Lasse, vi ska börja avrunda lite grann. För du ska ju göra en annan final. Inte innebandyfinal, utan du ska göra hockey.
Ja, Tommy Åström och jag samåker från Värmdö kommun till Jönköping. Det är tredje SM-finalen mellan HV71 och Brynäs, öppen serie som står 1-1 i matcher. Och den här, alltså, jag tycker man ska se match 3 och 4 tillsammans. Därför att den här matchen grundar så att säga hur vi ska sätta rubriken inför nästa gång.
Här får vinner du svårt, HV... Lasse. Du får svårt, alltså, vinner... SM-final 4 är ju samtidigt som innebandyfinalen.
Ja, du ser, vet du. Det blir tufft. Men aktörerna kommer garanterat vara 100% fokuserade i alla fall, tror jag, på respektive håll. Men vinner HV idag, då är det liksom då blir det så här att då är de klara favoriter fortfarande i serien, de är starka hemma alltihopa där. Skulle Brynäs nog än idag, ja, det får en stark effekt om de vinner nästa. Därför att om de inte gör det, då är du lika på två förutsättningar är tillbaka. Så att jag vill se de här matcherna tillsammans på något sätt. Men vi måste ju börja med en av dem, du har rätt i det.
Och Brynäs, HV fick ju den här härliga chansen. Det var någon tennisspelare som sa det, att det viktigaste som finns i andra spelaren Sörgame, det är att vinna första bollen. Då har man 3 chanser till 30 lika.
Det är ju jättebra sagt. Ja. Det är jättebra sagt. Det är viktigt med mentala bilder.
Ja, faktiskt. Ja, och vem var det som sa det där? Nu har jag lite nyfiken. Kan det vara Pete Sampras, som jag var väldigt svag för? Ja. Sen tänkte jag också att, Lasse, när vi ändå har dig på tråden, kan vi väl göra... Du får göra lite reklam för Sporthuset också. Om det är innebandylyssnare som inte lyssnar på Sporthuset, så kan ju faktiskt jag rekommendera Sporthuset som trevlig lyssning. Och så kan du få säga bara kort, varför ska man lyssna på Sporthuset?
Sporthuset är ju en sportpodd med lite annorlunda infallsvinklar. Det är Tommy Åström och jag som är fast i panelen. Vi är med varje vecka. Sen snurrar det runt på övriga aktörer som är Jens Fjällström och Thomas Johansson, Lena Sundqvist och Noah Bachner. Det är ungefär en gång i månaden då som de i snitt är med. Och det, där har vi högt i tak med våra lyssnare som har åsikter och synpunkter. Vi själva bidrar med ett och annat och vi kärleksbombar någonting varje vecka. Senaste avsnittet här nu är det till exempel Wayne Gretzky. Varje torsdag kommer vi ut.
Rekommenderar varmt. Dock har jag inte fått höra en hyllning av innebandy, som jag faktiskt har flika in vid två tillfällen till Tommy, så att han är inte riktigt lyhörd där.
Nej, men han tänker väl så här att om det ska vara en hyllning av innebandy så måste nog Lasse göra det, för han har ju varit med längst med innebandysporten trots allt med sina 30 ideella år där, och som du har hört i det här programmet så har jag ju lite åsikter och synpunkter som är svårt med kärlek där. Och då får man kämpa.
Vad var det du skulle kärleksbomba någon form av sport där det inte utgick på att det gick inte ut på att tävla, man skulle, den bästa vann inte. Det var ju i början av Sporthuset som jag tyckte var väldigt kul.
Ja, det är ju svårt för mig. Jag gillar ju elit, va? Jag gillar ju att man ska kunna vara bäst, och jag gillar ju att det ska kunna tävlas. Elitidrotten är ju därför viktig, tycker jag. Och som jag ska inte utveckla det ytterligare.
Och sen hade ju inte, ni har ju högt i tak också, det hade ju inte förbundet, så kanske att de kan lära någonting där.
Ja, jag menar att de inte har det i alla fall, men du kommer säkert nå någon hos dem som kan förklara att jag har fel, och det skulle vara himla spännande att höra de argumenten.
Jag skulle misstänka också att nu i helgen när jag ska röra mig i Stockholmsområdet kring SM-finalen kommer jag få höra om att vi har visst högt i tak.
Ja. Men det är så härligt med människor som måste säga, alltså om någon till exempel säger så här inom politiken, vi har varit tydliga med. Om någon säger det så har de uppenbarligen inte varit tydliga, eftersom de måste upprepa sig. Alltså, vi har högt i tak. Jag är prestigelös. Alltså, det är såna här grejer som, om jag säger till dig, jag är prestigelös, ja, men varför säger du det för? Du behöver väl inte säga till mig vad du är, det har jag väl upptäckt. För om du måste förklara för mig att du själv är prestigelös, då är det ju en viss risk för att du inte är det. För jag har inte uppfattat dig som sådan. Är du med på vad jag menar?
Absolut.
Så kommer någon från förbundet och säger vi har högt i tak, så ska du säga så här: säg inte så, säg inte så. För jag vet ju att i sånt fall är det ju inte så.
Vi tackar Lasse Granqvist för de orden, och nu laddar vi upp för SM-finalerna på lördag. Vi gör det med buller och bång, och som sagt, kolla gärna in klockan 14 där i krokarna, så kommer det ut på TV4 Play där ni kan följa upp snack inför SM-finalerna som är på lördag. Förutom det så ber er gärna, om ni tycker om Plastpodden, gå in på Plastpoddens Twitter och följ Plastpodden där. Ni kan även följa mig på Lars Lindberg 10. Där kan ni också nå mig för både feedback och dessutom om ni har önskemål, åsikter eller ja, allmänna tips helt enkelt på vad som kan vara bra till podden. Jag går också att nå via mail på larslindberg10@gmail.com, och dessutom har ju faktiskt Plastpodden en Instagram också. Där kan jag rekommendera att ni antingen följer Plastpodden på Instagram eller mig, larslindberg10, även där, för att komma lite grann behind the scenes och dessutom få lite extra material från helgen som kommer att gå minst sagt innebandystecken. Ha det gött, och ses vi på SM-finalen, så säg hej och prata gärna lite om Plastpodden om ni vill. Annars så får ni ha en mycket trevlig helg. Nu njuter vi av innebandy.